Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej.
Du sitter och fnittrar.
Ja, men det är väl tur.
Ja, det är tur.
Jag är glad att vi träffas och ses och spelar in podden, men jag är lite dämpad.
Du är dämpad?
Ja, men faktiskt. Jag har sprudel, men jag känner mig ändå lite tung.
För att?
Alltså, den här veckan har varit lite halvjobbig. Alltså, jag drog ju iväg när vi hade kommit hem, och det störde mig så sjukt mycket att jag hade planerat så dåligt. Men jag tänkte ändå, jag är lojal och kör, men när jag väl var där och när jag nu har kommit hem så har jag fortfarande en liten ångest över att jag varit borta. Jag vill inte vara borta och det blev inget bra.
Jag blir mer som på hösten, men det kanske är bara jag. Ja. Att jag vill vara hemma. Jag vill in, mysa ner mig i raggsocker och kofta och vad heter det, tända ljus. Jag vill vara mer hemma, och på sommaren så är det som att jag flänger.
Ja.
Är det höstigt? Nej.
Jag vet inte. Alltså, jag längtar efter att bara ha sig omkring i mystofflor, tända värmeljus och ljus.
Och inga måste.
Nej, och bara dricka kaffe och titta ut på utsikten och så. Men det är ju jobb och så. Men nej, jag är glad, för ärligt, det är roliga saker på gång. Men jag har fortfarande en sån här känsla av dämpa. Eller så vet jag inte om jag är klimakterie kanske.
Jo, det kan det vara. I den här åldern så vet man ju fan inte. Och sen ska jag typ ha män snart, och så har jag aldrig i mitt liv, vad jag vet, när folk sa jag har PMS, så fick jag typ läsa vad det var ens, för jag visste inte.
Nej.
Och att någon sa, nu är hon så sur, hon har PMS, och jag förstod inte. Jag var lyckligt ovetande, jag fattade ingenting. Jag har aldrig märkt att jag har pendlat i humör och sådär, men nu på sista tiden märker jag att jag har ingen stubin, inte bara i trafiken och du vet, om någon är otrevlig, utan ja, just det. Du vet att jag får andas innan jag svarar.
Amen.
Ja, och jag upplever mig själv lite mer otrevlig mot människor. Och så vet jag att det är för att jag har inte ekonomiska problem, men för jag ska inte gnälla. Jag vet att det finns människor som har det jättetufft. Jag menar bara att jag har hamnat i en annan sits med ekonomin sen jag blev av med skivbolaget och startade eget, för att det är så många fakturor som ska betalas.
Mm.
Innan i mitt liv så var det att folk betalade mig.
Mm.
Jag var ute och gigga, betalade mig. Mm. Skivbolaget styrde och pröjsade grejer. Så jag märkte inte. Utan de drog det innan jag fick betalt. Så jag har inte fattat vad saker och ting kostar. Okay. Och nu var jag på ekonomimöte idag och bara, ursäkta, vad sa du? Du vet, jag är helt så här. Så du menar att jag får in det där och så betalar jag det där. Och så får jag in det innan det ska betalas. Ja. Och det har inte jag behövt tänka på ett tag.
Nej.
Vilket kan låta kaxigt. Men så är det, för att jag har haft det bra. Men nu har jag hamnat i, och det gör att jag har svårt att somna, svårt att sova. Oro, ont i magen, hjärtklappning. Alltså nästintill en ångestkänsla som gör att jag har tappat kontrollen över någonting som jag alltid haft kontroll på.
Mm.
Och det hade vi ju tänkt att prata om lite idag.
Ja, men precis.
Så vi kör väl det.
Vi kör.
Men vi har ju pratat om det innan, Anna. Men har du nämnt för mig, nej, men det här med ångest, har du nämnt för mig någon gång när du
inte
har drabbats
äkta
av det?
Riktigt.
Nej. Förutom flygresan som vi har nämnt några gånger.
Ja, det har någon
Liksom. Men du har inga sådär, du vet att du hamnar i stunder,
jo,
i ditt liv där du drabbas av ångest.
Jo.
Men berätta.
Alltså för mig är ångest, jag har läst lite på det här, för jag undrar så här, är det verkligen ångest jag har eller vad är det? Är det bara en sjukt hög mängd stress som drabbar mig? Men för mig är ångest, det är mitt stresspåslag, alltså kombinerat med oro, när det blir maxat i hela mig. Och jag känner att, jag får hjärtklappning och jag känner att det är något som är väldigt obekvämt i hela min kropp. Det bara liksom kör, det bara kör. Jag blir inte av med känslan, det är som att klister på sig. Och då är det en oro som gnager över att någonting är fel. Det är något jag inte tycker om, det är något som gör mig ledsen och det är något som kanske gör mig arg. Och framförallt något jag inte kan kontrollera. Och på det här med ekonomi då, så under några år så hade jag en sjuk ångest över ekonomin, för jag kände bara att jag jobbade som en galning, men jag hade lika mycket utgifter hela tiden liksom. Jag tyckte aldrig att jag fick någonting till mig, och då kände jag så här, men det var en sjuk ångest för mig. Och som sagt var, mitt första äktenskap kraschade ju på grund av ekonomin.
Just
det. Så att det var liksom, den oron tog över hand. Men sen har jag haft några andra gånger när jag har haft så här riktigt äkta panikångest, skulle jag vilja säga då. Men jag vet inte. Jag kan, förut så oroade mig väldigt mycket mer.
Mm.
Och just när man får ett högt påslag av oro och stress kan ju skapa ångest.
Mm, tankarna är det som drar iväg oss.
Verkligen, det är det som drar iväg. Och det har jag liksom försökt att jobba med.
Och som en terapeut jag har gått till två i mitt liv, men det här var en terapeut. Och han sa att tanken är ju inte farlig. Men tänk att tanken kan börja från att tänka om till att nej, nu jävlar, nu är det så.
Mm.
Ja, nu lossnar högerbenet.
Mm.
Då är det alltså tanken fortfarande som har fått oss fram till det maxade.
Mm.
Fortfarande inte farligt, för att du ligger ju fortfarande oftast bara och tänker. Sen kan det bli psykosomatiskt och det här att man oroar sig för att man har ont, och så kan man faktiskt få ont.
Ja.
Det tycker jag är jättespännande, ja, det vill jag lära mig mer om. Och sen finns det också skillnad, vad jag har lärt mig på. Om jag är plötsligt har hjärtklappning och är rödflammig och hög puls och ont i magen och har diarré, så kan det vara att jag inte fattar varför och sen tänker efter, just det, jag ska göra den där grejen imorgon som jag är orolig över.
Mm.
Och sen har du tvärtom ibland, att du tänker på någonting och sen kommer oron och ångesten.
Ja.
Jag lider oftast av den här att jag inte fattar varför jag mår lite svajigt.
Mm.
Springer på skjorta och får liksom, vad är det nu? Liksom. Så får jag själv tänka, då är det nog att det är lite att man har tappat kontrollen över ekonomin, eller att man kanske ska träffa någon, det känns inte så bra, eller gå på något jobbigt möte. Eller att den påminner mig om att någonting är jobbigt, istället för att jag själv driver mig till ångesten.
Mm.
Ah, det är svårt att förklara. Men vi har ju med en gäst idag som ligger mig varmt av hjärtat, en av mina bästa vänner, som det är så intressant när vi verkligen börjar prata om det här, så får man en annan infallsvinkel, för hennes tankar och oro och ångest är lite skilt från min på många sätt.
Mm.
Och det är så himla spännande att lära sig och snacka om det.
Ja, för när jag tänker på det, just att det också kan vara situationsbaserat, har jag berättat för det om att jag var med om ett bankrån?
Va?
Nej, jag tror inte jag har sagt det faktiskt.
Nej, men alltså,
jag
var chef på ett bankkontor. Hur kan man glömma berätta det?
Nej, men alltså, jag var med om ett bankrån när jag var chef för ett privatkontor. Och jag var med när den här killen kom in. Och jag var med när han slog i disken och han hade vad vi trodde var ett vapen liksom, under jackan. Och det var liksom kaos. Och då, i den situationen, så tog jag ansvar. Du vet, man är duktig, man ska lösa det, man ska lugna alla andra. Och
det kan jag tänka att du gör.
Ja, precis, och det gjorde jag. Men när jag kom hem sen så hade jag den största stress på slaget någonsin. Alltså jag var så rädd, ledsen, rädd och ledsen. Och det gjorde att man, där var jag tvungen att gå och ta hjälp efter ett tag. För jag trodde inte det, att jag behövde det.
Och det är ofta så att man inte tror att man behöver hjälp.
Jag grejer det här. Och det trodde min man också. För jag var så rädd. Jag kunde inte sova. Jag såg ju den här killens face hela tiden framför mig.
Oh.
Så att det var verkligen. Och det gjorde faktiskt att det var ju flera år som jag letade efter den här killen.
Oh.
Jag kunde liksom inte gå i stan. Och framförallt kunde jag inte gå in på ett bankkontor. Det gjorde att jag lämnade bankkontorsvärlden och har jobbat liksom internt nu. Men den kan jag fortfarande, när vi pratar om, kan jag få ett stresspåslag.
Att du får utan dess
lika. Ja, ja, den rädslan.
Men där har vi ett tydligt exempel på att ångesten, det är någon yttre faktor som skapar den. Det är faktiskt något verkligt som skapar den.
Något verkligt.
Men ofta så kommer ju ångest inifrån, från ingenstans. Bara från en tanke. Det finns inte ens någon verklighet med det. Och ändå så kan man må så fysiskt dåligt så att man hamnar i en ambulans och åker in på akuten för att man vet att nu dör jag. Och så är det då inom citationstecken bara ångest som man så många gånger får höra. Ja, lilla gumman, tar du den här medicinen så blir det bra med det. Man bara, ursäkta, är det inte värre att mina tankar gör mig sjuk än att man blir...
Ja, men du, Lotta.
Vi tar in Lotta.
Vi gör det. Men Lotta, kan inte du berätta ångest? Vad är det för dig? Hur liksom, berätta om dina erfarenheter.
Ja, jag är ju lite, känner mig lite udda, fast det är ju inte, för att alla i världen har ju tyvärr ångest på olika sätt. Men jag tror mig, jag har inte fått det diagnostiserat, men jag har bland annat någonting som kallas för förväntansångest, heter det. Och det är, jag ska ge ett exempel, det är att till exempel, jag har haft extrem klaustrofobi när jag var barn, till exempel. Så att jag har inte åkt tunnelbana, jag åkte inte buss när jag var mindre, nu gör jag det. Men flygningen har alltid varit ett problem. Och jag är inte som alla andra, att jag sätter mig på ett flygplan och så känner jag att gud, vi kanske störtar eller det hoppar eller någonting. Utan jag vill
Du vill ut.
Sicken ut. Förlåt när jag kommer så här. Jag vill ut planet.
Men är det klaustrofobi eller är det bara att tankarna gör att du vill ut?
Där är det säkert både och. Men vad jag då ska komma till med förväntansångest är att jag väljer att inte flyga. För att om jag bokar in en flygresa, då får jag ångest. För att jag vet att jag ska få ångest på flyget.
Jo, du är rädd för att bli rädd.
Jag är rädd för att bli rädd, vilket innebär att jag går i förfasken. Förlåt igen, nu ska jag skärpa mig med svordomarna.
Nej, men man får svära.
Okej, vad bra. Stackars er, tänkte jag säga. Jag väljer bort saker och ting just på grund av att jag ska slippa få ångest. Innan jag ska få ångest. Allting sitter ju i huvudet, precis som du sa, Shirley, så sitter ju precis allting i huvudet. Och det är en sån här sak i mångt och mycket, alltså som jag kan känna att jag har den här förväntansångesten i. I det mesta som jag kan tycka är lite jobbigt. Jag fick flygningen bara som ett...
Nej, men på tal om flygning, nu när vi skulle till New York, så skriver jag ju sekunder innan vi ska åka. Hur gör vi med Florence och Helene? Och det var ju då två av orkanerna som var runt i havet och härjade där. Och jag går in på nyheterna för jag tänker det är jävligt korkat att utsätta sig för om den drar upp över New York eftersom jag har ett barn. Så jag kollar liksom hur högt tror de att den kommer. Den ska komma till North Virginia. Det var 7 timmar från New York hittade jag. Då är jag ju sån, då googlar jag det. Kalla mig hypokondriker, nojig. Men jag vill kolla hur högt går den här stormen för jag ska faktiskt flyga till New York. Sen hittade vi Helene mitt ute i havet som skulle upp över... Det var ju henne vi drabbades av här nu. Eller vad fan var det? Knut?
Knut.
Skitsamma. Knud. Men vad jag menar är att det får mig inte att inte åka. Men jag vill bara ha kontroll. Skillnaden mellan dig och mig, Lotta, är att du åker ju inte.
Nej.
För att tänk om jag... återigen, tänk om. Och då... Nej. Det är klart att jag inte, det är klart som fan att jag inte åker. Det är klart att jag inte sätter mig på det flyget. Medan vi var så här, hur gör vi med Florens, skriver jag till Anna.
Nej, men,
skit i Florens, nej, det går bra.
Fast jag brukar ju också, du vet ju inte du.
Nej, du
jag
är sjuk
noja, men jag hade sett att den gick ganska långt ner på Atlanten. Vilket gör att jag kände bara, nej men vi kommer hinna iväg. Herregud, jag hade aldrig satt mig på ett plan.
Så skriver hon till mig, ta med skäljacka och du vet lite, så här, då lugnar ju hon mig. Hade du skrivit så här, jag vet.
Vi skiter i det.
Då vet det 17 alltså vad jag hade hamnat. Ja. Sen var inte jag rädd när vi flög.
Nej.
Men jag vill bara ta upp det som ett exempel för att förstå skillnaden på det du menar för folk som vill hänga med här nu. Att nej tack, skulle du bara säga då.
Ja, jag har ju flugit i mina dagar och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt obehagligt. Och varje gång för mig är det så att när jag sätter mig i en flygplansstol Och de stänger dörrarna och så åker man ut på startbana. Och jag ryser när jag tänker på det.
Ja.
Så kommer man ut och precis när det börjar accelerera heter det, va? Och planet är på väg upp, då vill jag av. För då vet jag att jag har tappat kontrollen. Så där är en kontrollgrej. För jag kan inte kliva av. Och då får jag riktig panikångest. Och i regel är det att folk inte märker på mig. Så när jag säger till någon att jag är flygrädd som jag har flugit med, så tror de att jag skämtar. För jag sitter ju på insidan, är det total kaos. Alltså det är så mycket kaos inombords så att jag tror att jag ska sluta andas. Jag har hjärtklappning, alltså det är särskilt att jag mår illa och jag är rädd, skiträdd för att jag ska springa fram och försöka slita upp den här jävla dörren. Och det är det som får mig att känna att jag inte vågar, för jag litar inte på mig själv på ett flyg. Och då är liksom själva flygresan med min klaustrofobi, men den här med förväntansångesten är att då utsätter jag mig inte för det, för jag vet att innan jag ska sätta mig på flyget så är jag så orolig. Så nu, bara nu när vi pratar om det, så känner jag lite gåsur och tänker så här, jag kommer aldrig våga sätta mig i flygen, för då måste jag ta tag i den här ångesten. Och det ger ju mig ångest.
Men blir det
så? Förstår du vad jag menar?
Får du diarré så att du måste springa?
Nej, oh, nej, absolut
eller
inte.
Kräks?
Nej,
det är också spännande. Alltså, min kropp. Fan, vilken kontroll du har på din ångest. Fattar du det själv?
Och grejen är så att folk tycker att jag är väldigt lugn.
Med full kontroll där, förstår du vad jag menar? Mm. Du har tappat den inombords. Men du sitter ju i tankarna och kontrollerar din ångest i flera timmar.
Ja, det gjorde jag då när jag väl vågade flyga. Men sen har det ju liksom blivit lite så här, att jag har valt bort det. För sista gången jag flög till exempel var en obehaglig, tyckte jag, flight. När vi skulle landa i Stockholm, fast det var strålande sol, så hamnade vi i någon vind så hela planet skakade. Och jag har inte varit rädd för det innan.
Nej,
men eftersom jag då satt och jag käkade såna här tabletter som är någon enkel variant utav någonting man tar när man flyger. Och jag satt på flyget och ångesten släppte inte. Jag tog en till, det släppte inte, jag tog en till. De här ska man inte äta för många av, utan då får man svårt att andas. Förlåt om jag skrattar. Men där sitter jag med min ångest och trycker över bröstet. Helt plötsligt känner jag att jag får ju svårt att andas. Så där sitter jag och tycker det är skitjobbigt. Ja. Och sen till sist landade jag. Och det är faktiskt sista gången tyvärr som jag flög.
Nej, men jag försökte en gång i somras. För då skulle vi ner till Lotta Plisseberg. Och Lotta skulle med. Och så hade jag naturligtvis bett dem, eftersom det är min älskade vän, att vi tar gärna tåg tur i tur. Vi sover gärna på en låg våning på Gothia Tower, så vi inte, för att hon vill inte åka hiss.
Ja, höjdskräck och hisskräck.
Då vet de jag jobbar med att nu ska Lotta med, då blir det si och så. Så här, detta har ju fallit mellan stolarna. Så Johanna helt plötsligt mejlar mig. Här har ni era flygresor och ni var på 33:e våningen. Alltså nu överdriver jag lite. Och jag bara, men Johanna, det är ju Lotta som ska med. Jag har ju bett dem att vi ska åka tåg och bo på typ våning 1. Just det. Och då blir jag ju lite så här, hur säger jag det här till Lotta nu då? Men ska jag testa kanske och bara vara så här, du, fan vad kul Lotta, nu ska vi testa någonting här, för att det blir flyg istället. 50 minuter, Bromma, Landvete. Bam! Jag sitter bredvid, jag är kolung, vi klarar det här. Hon bara, nej tack.
Nej. Men du?
Men det är så spännande att det är så.
Jag tycker det också.
Den tar över så starkt att för att du skulle greja 50
fast det är första
minuter.
Gången, när du frågar mig så är det första gången sedan jag flög för 8 år sedan eller 9 år sedan som jag kände att jag hade eventuellt kunnat tänkt mig det. Jag övervägde det i huvudet tills jag kände att jag orkar inte med den här ångesten jag får, så att jag sätter mig hellre på tåget.
Faktiskt. Och det gick ju att lösa.
Det gick ju att lösa, men det är en sån här grej som jag tycker är väldigt jobbig faktiskt.
Mm. För nu sitter jag med en fråga då.
Ja, kör.
För jag har ju haft lika liksom ångest, eller framförallt rädsla då. Mm. Och då sen jag fick barn över att jag ska dö. Så det är för mig har det handlat om en dödsångest, att jag ska försvinna och lämna jordelivet. Mm. Men det finns ju, när man läser på vårdguiden, för jag har ju varit och läst på det här många gånger, så står det ju bara, hur kan man behandla det här?
Mm.
Och då tänker jag, för mig, en av det de rekommenderar är, ja, de säger att man kan få läkemedel, man kan få beteendeterapi och man kan få exponering.
Mm.
För mig har det bara varit att upp och flyg, exponera dig så hårt. Så att jag har liksom tvingat mig och gråtit, tjurat och liksom hållit i andra passagerare. Liksom bara för att, jag vill att de bara ska titta på mig och så. Vilket har gjort att det går ju bra mycket bättre nu. Men hur har du tänkt kring det, Lotta? Vad du liksom... För du har ju ändå valt att skippa det, så att säga. Jag var ju jag ska åka. Och dessutom åkte jag ju och tog ett jobb i Tyskland, så jag pendla liksom 4 dagar i veckan. Liksom.
Men är det skillnaden på förväntansångesten?
Nej, jag vet inte om det är det. Jag är ju lite hispig överlag, om man ska vara ärlig. Och har väldigt mycket oro och sånt där, även väldigt mycket olika saker. Så att jag önskar, och det är verkligen en av mina största önskningar, det är att jag ska kunna vara precis som du säger. Att jag bara sätter mig på ett flyg och drar iväg. Det är en av mina stora drömmar. Att kunna göra det utan att det känns som att jag inte ska dö. För jag tror inte jag dör. men ångestkänslan man får i kroppen uppfattar jag som en värre känsla än att jag ska dö. Missförstår mig rätt? Alltså, det är så konstigt att förklara. Och då väljer jag hellre bort den känslan, vilket innebär att...
Och då väljer man bort roliga saker i livet.
Och då till exempel, så man kan ta det här exemplet som när jag var yngre, när jag inte åkte tunnelbana eller inte åkte buss. För, och jag kan fortfarande tycka det är obehagligt när jag sitter i en fullastad tunnelbanevagn och den stannar mitt i en tunnel. Mm. Då vill jag av. Mm. Och jag sitter och andas och jag känner så här... Härbärgera den här känslan. Det är sådana här saker jag har fått lära mig med ångesthantering. Det är att man ska härbärgera sin känsla. Så när jag får ångest så ska jag bara sitta och embrace it. Embrace it. Och andas och ta det lugnt. Mm. För att ångest släpper faktiskt efter ett tag.
Ja.
Det gör den. Sen att den kommer tillbaka direkt på mig och jag måste fortsätta och få jobba med det hela tiden. Det är ju någonting man måste göra. Och det har jag jobbat jättemycket med. Däremot så är jag inte alltid liksom... Jag är inte... färdig än. Jag har mycket kvar där.
Mm.
Men just den grejen som du säger, jo, det jag skulle komma till var att med tunnelbanor och buss, det är sådana där saker tränar jag på. Men flygning för mig har blivit en av dem. Det är liksom
du
en...
behöver ju faktiskt inte flyga.
Nej, det är faktiskt om man ska vara krass så är det så. Jag har alltså... jag måste inte flyga jobbet. Jag måste inte flyga för att jag ska komma någonstans. Däremot så saknar jag, jag tror jag sa det till dig Shirley för inte så länge sedan, att det är en väldig skillnad på att inte flyga för att man inte vågar eller att välja att inte flyga för att man inte vill.
Mm.
Jag vill kunna välja. Och jag kan inte det nu. Nej. För min rädsla väljer
just det, jag fattar
mig. Och det är sorgligt. Sorgligt. På riktigt är det faktiskt det. Och det är en sån här sak som jag hoppas att jag hamnar någonstans där jag hittar någon liten nyckel som jag så fint kallar, eller som många så fint kallar det. Mm. Där jag känner att okej, nu är det dags för mig att sätta mig på det här flyget och göra det här. För jag kommer att klara det.
Mm.
Och jag hoppas att det kommer.
Och att du ska känna att du vill det. Ja.
Precis. Vill jag faktiskt.
Ja.
Det är det som går emot mig. För viljan brukar alltid vara starkare. Men den här ångesten för mig känns starkare. Men så, som sagt, det är som Anna säger. Det enda att komma över sådana saker är att göra det.
Mm.
Det är ju så.
Ja, eller för en del är det ju inte det. Alltså det är ju olika beroende på hur man är. Och det står ju här också. Ja. Ibland är inte det bästa. För, så att det är ju så väldigt
individuellt. Nej, så man ska inte vara för hård mot sig själv.
Nej, gud.
Du ska inte tänka att... bara för att jag inte flög så är jag en dålig människa. Utan, som sagt, det är olika.
Men däremot så rekommenderar de ju att man kan ta hjälp och prata om det. Och det är det du...
Ja, och när det går så långt så att man känner att man kanske vaknar varje dag, som vi var inne på lite innan, och tycker att det är inte roligt liksom, för att jag är rädd för jättemycket.
Mm.
Eller som jag, det är inte roligt att vakna idag för jag har tappat kontrollen på det och det och jag kommer bara få diarré hela dagen. Jag får ju magproblem med mina, så ni vet, jag har pratat mycket om min avföring. Kommer aldrig sluta. Hur yppar det sig när du har en dålig idag? Vad drabbar det? Är det huvudvärk, mage, hjärtklappning, sur?
Alltså, det beror på. Alltså, är jag nervös för någonting? Om jag är en oro och ska gå på ett möte där jag vet att jag ska hantera stressfulla situationer eller konfliktsituationer, så får jag min mage kör då.
Jag med.
Ska jag gå till tandläkaren så kör min mage. För mig är det kanske inte ångest, men en sjuk stress och oro att gå till tandläkaren. Jag gillar det absolut inte. Då Min mage, min kropp reagerar på en gång. Så det är liksom ett tecken. Mm. Sen när jag väl gör det, men det är ungefär som att om jag ska hålla en föreläsning för väldigt många människor. Men då får jag också ett stress på slag och en oro. Men det sjuka är att i det fallet så går det ju bort så fort man har ställt sig på scenen. Så bara, då är man där och då.
Mm.
Nej, men då är vi mer lika, Anna, att vi... Det kan vara skitjobbigt, vissa saker, men vi kastar oss ut.
Ja, vi gör det,
Och skillnaden då är att du kanske ibland, Lotta, tänker att nej, men jag hoppar nog hellre det, liksom.
Ja.
Och då förstår jag att det blir, som du själv sa, att det blir liksom... Man blir ledsen, det blir sorgligt, liksom. Fan, jag är bara 45 år, vad händer, liksom? Ska jag inte vilja göra det?
Förlåt, nu avbryter jag det, men sen sa du förut någonting om... Det här är också så här självdiagnostiserat, men du pratade om psykosomatik förut.
Mm, det vill jag också gå in på.
För att under hela min... uppväxt i regel så har jag haft väldiga problem med min fysik på olika sätt. Jag fick akut diskbråck, jag fick operera bort gallan, jag fick magsår när jag bara var 12 år och låg på sjukhus. Jag har, alltså du vet, det kanske inte jättemycket. Det finns ju folk där ute som har det betydligt svårare. Så det ska
men för
inte...
dig var
det... Men för mig var det jobbigt och jag hade liksom ont överallt och jag var uppe och, ja, vet du, ena med det. Tro mig, jag är så välutredd, den här kroppen är så välutredd, så det är helt sinnessjukt. Och grejen är den att jag har ju börjat förstå nu på äldre dagar att jag, som du säger, du kanske när du får ångest eller tycker någonting är jobbigt, jobbigt, känner i magen att du behöver gå på toaletten eller du eller vad man nu känner. Jag har inte förstått att vissa situationer i mitt liv har jag mått psykiskt dåligt utav. Så att jag tror faktiskt att mycket av det, kanske då inte diskbråcket och inte gallan, men mycket annat som jag har kollat upp, tror jag har varit att jag har... Att det har varit psykosomatiskt.
Förklara psykosomati.
Jag googlar inte sånt här, utan jag lyssnar på kanske vad du säger ibland, men just psykosomati för mig.
Jag är googlerska,
ja, och jag gör ju inte det för jag, ja, men jag gör inte det för att jag är en orolig människa,
så jag oroar mig mer. Dö, men jag googlar för jag vill vara påläst om det händer, medan du har oron mer och googla inte för då får du ångest.
Nej, precis.
Och du är någonstans mitt emellan.
Men grejen är så här, psykosomati som jag förstår det som jag har förstått det som i alla fall, det är så här att om man går omkring väldigt länge och mår psykiskt dåligt eller har mycket oro i kroppen eller det händer obehagliga saker runt omkring och man inte kanaliserar ut det i vad det är. Alltså om vi säger till exempel som när min biologiska pappa, han dog från mig när jag var väldigt liten, och det fick jag aldrig utlopp för. Inte för att jag inte fick, utan för att jag inte kände. Och en sån sak till exempel skulle jag kunna tro är någonting som satte sina spår i mig rent fysiskt till sist, för jag höll det inom mig. Och det är som sagt, var det jag själv som inte har gjort det valet, för jag har inte förstått att det är det jag har gjort.
Det var ju inte heller en normal bortgång han fick.
Nej,
ska alltså vi tillägga. Det var inte så att han bara dog av en lång
tid. Nej, han var sjuk, min pappa. Nej, men han var ju sjuk.
Jo, och han dog av en långtidssjukdom. Jag menar att det var ett hemskare sätt för dig att bli av med en förälder också.
Och också det här med att det hände bara så här knallfall, vilket innebär att det här med förväntansångest är ju också, jag är extremt separationsångest, jag är rädd för att förlora folk, och det tror jag kommer därifrån. Det är lite samma sak, att jag kan redan nu vi säger att, nu tar jag er som ett exempel, vi säger att ni ska åka över till New York, så kan jag redan innan sitta så här. Okej, men tänk om det är dåligt. Jag skulle också kunna googla om det är dåligt väder. För att jag är orolig för att det ska hända någonting. För att jag vet att om någonting händer måste jag vara beredd på att det har hänt
och
någonting.
Och jag sa till Anna, nu lade jag ut om att stormjäveln är på. Men vi åker. Fan vad kul vi ska ha. Lotta kommer att höra av sig inom en minut. Kommer ihåg att jag sa det? Och det hann inte ens gå en minut, så bara kling. Ha det så kul nu. Hälsa alla. Och då vet jag att du sitter hemma och har typ ringt.
Nej, men jag blir så orolig och så känner jag, har jag sagt allt? Det är så jättekonstigt, men det är någonting som jag... Men just det med psykosomatin i alla fall, förlåt, jag kommer ut ur spåren.
Men det är vi.
Ja, jag vet. Men just psykosomati, jag vet ju inte om det är det, men jag har börjat förstå, för att jag har, när jag väl började säga till mig själv, Lotta, det här som du många gånger har känt och tyckt och åkt upp och röntgat huvudet och du har röntgat lungorna och du har kollat, alltså, you name it. Så det har jag också gjort, och det har jag gjort flera gånger. Men när jag har gjort allt det här till sist så kände jag, vad är det för fel? Det kan inte vara så mycket fel på mig rent fysiskt så att det här ska behövas. Och då började jag går ju hos min psykolog Gun sedan många år tillbaka. Vi har pratat otroligt mycket om det här, och hon har pratat mycket just om det för mig också. Då började jag tänka att tänk om det här är att jag inte har öppnat upp ventilerna. Och när jag kände att jag gjorde det, då blev jag faktiskt jätteledsen och mådde skitdåligt rent psykiskt väldigt, 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 väldigt länge. Alltså jag var sådär, kände mig låg och ledsen. Jag grät hela tiden. Jag kunde sitta hemma och käka middag med mina föräldrar och helt plötsligt började jag gråta.
De bara, vad är det? Bra,
jo, det är ju det som är grejen. Det är ju det som är jättebra, för att man kanaliserar det rätt, om det nu heter så.
Kanske uppdämt liksom.
Sen om det nu är så eller inte, det vet inte jag, men så här känns det för mig och så här uppfattar jag det. Om jag ska hitta någon slags liksom, något slags ord på det, eller någon slags grej för att förklara det, så är det lite utav den kalibern för mig. Sen är jag fortfarande, jag är absolut inte färdig, jag tror aldrig man blir färdig, men jag är inte riktigt där jag vill vara, så kan jag säga. För jag vill verkligen kunna sätta mig på ett flyg och känna mig orädd. Jag vet, var det det jag pratade med häromdagen, Shirley, eller så var det min kompis Erika, men då sa hon, det var du tror jag, när du frågade vad jag ville. Och jag sa till dig tror jag, att det enda jag önskar, vad vill du? Det är att jag vill vara lugn.
Ja.
Jag vill känna ett lugn där jag slipper oron. Där jag slipper
att bara få vakna en enda dag, bara känna
att jag tar ett djupt andetag och sen är det här är jag, det här är mitt liv. För faktiskt, trots alla mina de här undersökningar och allting, peppar, peppar, så är jag ju fortfarande fullt normalt frisk. Så att oroa upp sig för saker, för jag är ju inte så att jag googlar, utan jag är snarare, eller var, för det har jag blivit mycket bättre på. Men om jag till exempel får ont någonstans, helskotta, nu måste jag gå till doktorn och kolla vad det här är.
Det finns faktiskt en bok som jag hjälpte mig lite, som heter Se saker som de är. Det vill säga att jag har ont, jag kollar mig. Att man försöker bromsa sin tanke lite bara. Den är så väldigt mycket mer, men den var faktiskt bra. Men jag måste berätta en grej om det här med psykomati för mig. När jag hade tagit över hotellet i Arboga så var det full rulle i... Det var så stört mycket att göra, och jag jobbade dygnet runt. Jag var helt ensam, hade knappt ingen personal. Och en kväll så är faktiskt min mamma där och den killen som då var kock. Och då helt plötsligt får jag en attack i mitt bröst och mitt hjärta och jag tror att jag ska dö, så att jag liksom tuppar av.
Det är väldigt likt hjärtinfarkt.
Ja, men jag tänkte det. Jag tänkte det och jag fick en så här, och det bara så här blixtra till. Och den blev helt galna. Min mamma har jobbat på sjukhus i alla år. Liksom. Men den här kocken står och darrar och är helt galen. Jag bara, nej men du får köra in mig. Jag måste åka in på lasarettet. Och jag åker in och de tar alla prover och EKG. Och lägger in mig där på intensiven med allt. Och sen somnar jag.
Mm.
Och när jag vaknar efter 2 dagar så står en äldre läkare vid min säng. Och så säger han så här, hör du fröken Gustafsson. Nu tar vi och reser på oss. Det här är inget vilohem.
Oj.
Du är bara så sjukt utarbetad. Din kropp sa till dig, nu får du ge dig.
Mm.
Nu får du ge dig. Du har inte haft någon hjärtanfall.
Och annars är det bra att kroppen säger till.
Frisk. Ja. Nu får du ta och skärpa till.
Mm.
Och jag tänkte så här, nu är det kört, för jag har ju nämligen haft problem med mitt hjärta.
Mm.
Så jag vill ju hävda att det är det som kommer tillbaka, bla bla bla, hitta orsaker. Men det var det inte. Och den gången då fick jag faktiskt
problem med hjärtat.
Det
får vi ta i nästa
gång. Så att jag vill ju liksom tro att du har med det att göra, och nu är det där igen. Och det var det ju inte.
Och för mig ibland när jag har krämpor här, eller liksom aj, eller låsningar, eller lalala, och så ringer man till sjukvårdsupplysning efter typ 4 dagar, för att man har så ont som man inte kan gå, och så säger de, vi vill kolla dig. Då vill jag alltid säga till vänner och bekanta att nu är det de som vill ha in mig, det är inte jag.
Nej.
Och så åker jag in och så EKG och allt vad det har varit 2 gånger. Och så åker jag därifrån med tablett för halsbränna. Eller en gång så var det en låsning i hela bröstryggen. För då hade jag kört moppe 70 mil den här sommaren på packmobilsturnén. Så jag hade fått en låsning över hela bröstet. Så att det var också väldigt likt. Men oftast då med mig så är det inte så att jag tror att jag är sjuk, ska dö eller har problem med hjärtat. Utan jag bara undrar, vad är det som är problem? Ena gången var det nästan magkatarr, för jag hade stressat så mycket. Och andra gången var det låsningen. Och en annan gång var det lunginflammation.
Mm.
Jag vet att det inte är mitt hjärta.
Mm.
För att jag tänker alltid så här, jag hade varit så mycket sjukare om det hade varit hjärtat.
Mm.
För jag vet.
Mm.
Och så är det alltid någon smart jävel som säger, ja, fast min granne märkte ingenting. Och sen dog hon. Man bara... Så det är inte konstigt att vi lever i en värld där vi kan läsa så mycket mer om människor som dör bara de äter ett hallon.
Mm.
Så att människor som du, Lotta, som har rätt lätt för att tankarna och oron drar ivägen, det är ännu värre nu när man kan läsa, man hör, man går in på Facebook, man tänker nu ska jag bara scrolla lite innan jag somnar. Då är det 4 mord och en död katt liksom, inom loppet av 1 minut. Och man bara... Nej, men då lägger jag mig ner och dör istället. Alltså, det är så mycket utifrån yttre faktorer som spelar in, tycker jag.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men Lotta, vi har ju faktiskt hängt i samma kretsar ett tag. Mm. Och det vet jag inte om du vet, men jag har ju haft...
ett förhållande med...
förlåt. Nu kommer det.
Nej, men vi har ju hängt på ganska många fester tillsammans.
Jajamensan.
Och jag vet inte om du vet det, men för mig har det varit förknippat med en sjuk ångest för att ha varit så sjukt mycket fylla. Jag kom tillbaka till de här gamla barnens minnena. Och när jag gick på de här festerna, så det har ju varit ganska mycket partaj och rätt mycket dricka. Och då har det varit mängden dricka som har gjort mig väldigt orolig. Mm. Och det har gjort att jag har stannat kvar. På något vis har jag suttit nästan förväntan och ångest, väntat in att det ska bli så illa som det har blivit. Yeah. Ibland har det blivit, ibland har det inte. Men jag gjorde lite som du. Till slut så kände jag så här, antingen ska jag exponera mig för det här och sitta med och se på det här eländet och må sjukkass. Bli jätteledsen. Ju mer jag dricker, ju nyktrare blir jag. Eller så säger jag tack och hej, leverpastej. Mm. Och det har hjälpt mig. Men då gäller det också att man inte går hem och ligger och snurrar i sängen och tar med sig tillbaks ångesten hem. Mm. Men jag fick jobba med det jättelänge, och ibland då blev det ju uppfattat som att nej, men gud vad tråkigt, när hon vill inte vara med eller bla bla bla. Mm. Men det var för att faktiskt att jag behövde hantera min ångest.
Det hade jag ingen aning om. Och jag måste, förlåt Kjell,
vi behöver ett avsnitt.
Men det är väldigt bra att göra en sån sak. Jag dricker väldigt sällan. Jag dricker ju fortfarande ibland, men jag dricker väldigt sällan. Och jag vet vilka fester du pratar om. Och jag har också varit den som har varit partyprissan på de festerna. Men jag kan också känna att en av de anledningarna till att jag inte gjorde det, för jag har inte samma bakgrund då, att jag har någonting från barndomen med mig vad det gäller drickandet. Men däremot märkte jag att när jag inte... alltså när jag kände nästan att jag fick lite ångest av att dricka. Inte någonting som fick tillbaka mig till några gamla minnen, utan mycket sådär att jag kände att jag inte mådde bra med mig själv när jag drack. Och att jag dagen efter när man vaknar, hur man mår och lite.
Men var det
saker.
Fysiskt också att hjärtat faktiskt tar stryk på mage och lever?
Inget sånt alls faktiskt. Utan jag inte trivdes med den jag blev. Mm. Och jag inte riktigt, jag vill alltid kunna... Det, faktiskt har det kanske lite också med kontrollen att göra. Mm. Att man tappar kontrollen. Ja. Och jag gillar inte den sidan. Så att jag vill vara med folk jag verkligen bryr mig om och tycker om och som jag kan känna att jag kan vara mig själv med, och sen dricka måttliga mängder. Mm. Men det hade jag inte en aning om faktiskt.
Nej, men som sagt, det finns ju massor att säga om det här med ångest. Alltså. Jag tycker det är
men
härligt
du gick ju in
att vi
på
vågar något. Dela.
Det är ett bra avslut tror jag att ta upp det här som du sa, Lotta, med kontroll.
Ja.
För att för många människor som lider av ångest, eller vad vi vill kalla det, så är det för att man är rädd för att tappa kontrollen. Mm. Man vill ha det som man vill ha det. Och jag vill inte lämna ut det på något sätt nu. Du får säga till om det känns obekvämt. Men vi var ju någon gång på Öland. Och då vet jag att du sa till mig, vad är närmaste sjukhuset? Och så sa jag, men de måste väl ha något slags sjukhus. Eller lasarett i Borgholm, säger jag liksom. Mm. Ja, men är du säker på det? Det kanske är, vad heter det, Kalmar som är närmsta. Mm. För att jag har ont i magen, sa du innan vi somnade. Så sa jag, men vet du, blir det akut så fixar jag oss dit. Så här. Mm. Och är det så att, för hon kunde inte riktigt somna. Är det så att det blir verkligen, men gud, ja, men så här var det en gång, och lalala, då tar jag hit en helikopter. Mm. Och då hör jag till slut hur du somnar.
Det där har med min förväntansångest att göra faktiskt.
Jag vet att du är
rädd att någonting ska gå sönder. Och därför så ligger jag orolig med, vad ska jag ta vägen om någonting händer?
Och så tappar du, så vill du ha kontroll. Du vill veta innan du somnar. Okej, det är 3 mil till sjukhuset, det tar 30 minuter. Det är rimligt att hinna dit. Och det är också, tror jag, en anledning till att du inte vill ge dig ut på okänd mark lika mycket, för du tappar tryggheten. Medan jag är lite mer av en galning som bara älskar att vara, gud, det är 40 mil till närmsta hus liksom. Vi sover i tält. Alltså jag har varit mycket mer galen i mitt liv.
Men nu har ångesten kommit. Där är det också en sån här sak, det där har jag verkligen jobbat med, den här grejen med att man ska, för att som jag kan känna mycket med ångest som det som jag sa, att man ska härbärgera, alltså att man ska låta ångesten vara där, och just när man har låtit den vara där så klingar det av mer och mer och mer och mer. Och det är nämligen någonting som jag kallar för säkerhetsbeteende också. Vet ni just vad säkerhetsbeteende är för någonting? Nej. Det är så här till exempel, att ifall jag är hemma och så får jag kramp i bröstet och tror att det är hjärtinfarkt. Det första som jag tidigare i mitt liv har gjort, det är att jag lyfter luren och ringer till någon. Eller går och tar en värktablett. Eller tar en lugnande. Nu, lugnande, jag har ätit Atarax 3 gånger i mitt liv. Annars, that's it liksom. Men då blir det att jag vill få hjälp. För det blir det affekt nästan, min känsla. Så att jag vill få ett säkerhetsbeteende. Jag vill veta att någon svarar när jag ringer. Jag vill veta var närmsta sjukhus ligger. Om det händer någonting. Mm. Det här har jag verkligen jobbat bort. Och det känner jag, det har varit väldigt jobbigt, men det är också att bli av med säkerhetsbeteendet. Det är den här med att härbärgera den här känslan, att om jag får då tryck över bröstet eller känner obehag nu ska inte jag negligera folk som faktiskt på riktigt får hjärtproblem, så ni ska inte sitta hemma och det gör ni ju inte om man får hjärtproblem. Men vad jag skulle säga var bara ja. Det att då gör jag så att om jag får ont så sitter jag där hemma och så tillåter mig själv att ha ont. Jag kan tycka att det är skitjobbigt, jag kan ha ångest, jag kan må dåligt, jag kan till och med gråta.
Och så kan
men
du andas bort
jag sitter och andas bort det. Sen släpper det, sen kanske det kommer tillbaka och så får jag jobba bort det. Och till sist så klingar det av. Och sen, ifall jag känner för att men jag vill ringa till Shirley, då gör jag det sen när ångesten har släppt. För det är det enda sättet att bli av, att liksom bli av med det.
Jag har ett tydligt exempel där med när jag mådde dåligt i mitt liv. I efterhand fattade jag ju varför, men nu, då fattade jag ingenting. För jag var i ett förhållande där jag inte trivdes. Och jag bäddade på badrummet många nätter. Var jag på hotell så bäddade jag på badrummet. Fick in täcke, kudde, vet, fix och tricks. Fram med Ipren, Resorb, Imodium. Fram med spyhink, bla bla bla. För att jag visste att jag kommer vakna upp och ha magsjukan.
Nej.
Och Petra bara, men magsjukan får man ju. Eller så får man den inte. Nej, nu vet jag. Ikväll kommer den. Och då räckte det att jag sa till Petra, jag ringde till hennes rum. Du, nu är det jävligt. Nu låter det som att jag skojar bort det här. Men
nej,
det
var jättejobbigt. Ja,
nu är det jävligt nära, sa jag till Petra. Men gumman, sa hon, det är bara att ringa in till mig. Jag har mobilen på, och är det så att du behöver hjälp så kommer jag in. Och ibland var Vilja med mig som ett litet, inte bebis och låg och sov. Kan du ta Vilja om jag måste spy? För jag är så rädd för att spy.
Men gjorde du det? Blev du något av det?
Blev ju aldrig dålig. Nej. Har aldrig blivit dålig när jag har, när jag har förberett.
Nej.
För det är det jag försöker säga till dig med Lotta. Man kan inte vara förberedd på något som är akut.
Nej, jag vet.
Är det akut så är det akut.
Ja.
Och är det inte akut så kommer det inte.
Nej.
Men det är ett väldigt fint avslut på det här programmet som blev långt, och det älskar vi. Men vi får ha ett nytt avsnitt med att prata mer sånt här, för det här är ju verkligen livet om något.
Jag tänker det också.
Sen bara en sista grej från mig, det är att, för det är så många där ute som mår dåligt faktiskt och har ångest, att man inte känner att man är helt ensam. För det kan man verkligen känna ibland, att det är bara
att är
jag
konstig,
som att jag är konstig, jag mår dåligt, jag har ångest. Och är det så att det är riktigt illa så finns det hjälp att få. Så att verkligen. Man inte glömmer bort det, så att man inte sitter där hemma och tror att man ska behöva ta tag i allting själv.
Tack för att du ville dela med dig.
Ja,
och att
tack
du
snälla
tjejer. Oss här.
Ja, det är så mysigt så.
Och det här är ju, för er som inte vet, så är det ju min Lotta som jag har på många bilder. Och alla tror att vi är systrar och hittar dit. Och det kan man nästan säga att vi är.
Almost.
Får jag vara stora syster då?
Fast jag är 2 månader äldre än du.
Okej, okay, vi får prata om det.
Ja, vi tar det.
Men topp och botten då, Anna?
Ja.
Ska vi köra?
Ja, vi kör. Ja, men du får börja.
Min topp är ju, för när jag är utomlands eller flyger eller bor på hotell med AC och hit och dit, jag är så känslig, jag är som en tant. Eller så är det för att jag är utsatt, för jag är sångerska. Det synar mig. Så blir jag ju så hes. Så jag har äntligen fått tillbaka rösten. Och här gick jag ju i en vecka sen vi kom hem och bara du vet så här, kunde du ta en ton? För jag har suttit och skrivit med Elin och Micke då, som jag skriver med. Och bara, kan du lägga sång? Jag bara, jag har ingen röst. Och den har jag fått tillbaka. Och då märkte jag nu när jag skulle hitta topp den här veckan, att det gjorde mig glad.
Ha?
Att det är viktigt för mig att ha min röst. Oj. Har du någon topp?
Ja, men alltså, jag får ju ta min topp då. Nu när jag kom hem.
Ska du ta Adrin topp?
Ja, men jag tar med min topp. Det är min höjdare. Nej, Fabian. Nej, det är att få komma hem och krama på mina barn och mitt lilla barnbarn.
Du förstår.
Alltså jag bara längtar hem. Jag kan gråta av längtan. Att jag bara vill hem och krama. Och min man har lugnat sig. Men älskling, vi ses ju imorgon. Ja, men var lite gullig med mig då. Jag vill ju,
ja.
Du ska säga någonting så. Nej, men de kom både Simon och Charlie. Och Robin och jag hade FaceTime-möte. Och han, jag skojade med honom. Och jag körde lite körlig. Du vet så här, du brukar hålla på larvar.
Med min dotter?
Ja. Så då körde jag det med dem. Han var såhär, gud vad är du? Ja, typ sådär. Ja. Han var såhär, vad är du med dig, mamma? Men han garvade såhär.
Han är 16.
Nej, men det var så mycket glädje för mig. Så då kände jag såhär, nu tankar jag tillbaka den här.
Det är så roligt att du bara, nej, men det är mina barn, min familj. Jag bara, det är min röst.
Ja!
Nej, men jag sa faktiskt, annan. När vi kom hem från New York förra avsnittet så var det den glädjen att se min unges ögon. Men det var förra avsnittet. Så den här veckan är jag väldigt glad för att jag har fått tillbaka min sångröst. För jag ska jobba väldigt mycket nu. Ja. Men en botten nu då, ska jag börja med min då? För den är ju så löjlig.
Ja, för höra.
Kommer ni ihåg vad vi har ojat oss och gnällt om den här värmen, jag och Anna, i de här senaste 5 avsnitten?
Ja. Det är så varmt. Jag känner mig lökig. Jag svettar.
Jo, men vi har ju gnällt.
Ja, det
har vi. Och nu ska jag gnälla på kylen. Jag tyckte idag, när jag var inne i stan... Ursäkta, är det ingen som har talat om det här för mig? Är det vinter nu? Det var 4 grader när jag körde mitt barn till skolan idag. På riktigt, vad hände? Och då sa jag sen när det var så där varmt, det här kommer jag få äta upp när det blir kallt. För då kommer jag gnälla över det och så kommer jag tänka, ge tillbaka värmen. Och det kan jag skriva under på nu. Jag tar faktiskt hellre tillbaka de här 35 graderna än att gå i den här kylan. I alla fall nu i början innan man är van. Vad har du för botten?
Nej, men jag hakar på den då. Jag tycker att, fast det är lite topp också när man börjar känna den här krispiga kylan. För det var första gången på länge. Men det är lite botten faktiskt när det var sjuk storm nu i fredags. Det var den värsta storm jag har varit med om. Så jag är glad att vi inte flög i den. Regn, kallt, jag känner att jag måste ha jacka på mig. Och idag har jag faktiskt strumpor också. Det tycker jag är botten, jag hatar strumpor.
Men jag har ju inte strumpor än, ska jag tillägga. Så var jag inne hos frisören så frågade hon, har du strumpor idag? Nej. Och hon bara, alltså på riktigt, när ska du börja med strumpor? Men jag har ju en gympasko som är som tyg.
Ah.
Herregud, vi kan prata i 4 år känns det som. Ah, nu måste vi avrunda, eller måste avrunda. Men
musik då? Jag tänker så här, om vi gillar ju att spela din musik. Och då tänker jag så här, även om man har ångest och är orolig och är liksom som man är så tänker jag att det är okej.
Det är
och framförallt
det
när man har vänner och sina nära som faktiskt förstår och accepterar och inte skrattar bort eller försöker lösa det eller vara någon så här himla. Så det vill jag liksom. Och då tänker jag att då är det en av dina låtar jag tänker på.
Ja, men vad underbart. Vilken är det?
Att älska mig. För den jag är.
Nej, men att älska dig heter den visserligen.
Ja, men nu tar jag att älska mig.
Ja, du skriver om den.
Jag skriver om den. Kan vi inte ta den?
Men vad det är en bra powerlåt för mig. Vilket fint låtval.
Ja.
Och så lättar vi upp stämningen också. Om någon nu har suttit och tyckt att vi har suttit och ojat oss. Då lättar vi upp stämningen med en slagelåt som kom 3 poäng efter Alcazar. Ja, nej men då så.
Vi säger det.
Ja, hej då!
Hej då!
Hej då!
Du rör vid mitt inre. Du fyller mitt sinne. En dröm förvandlas till en verklighet, en värld som väntar på oss. Att älska dig, den du är, du är allt jag någonsin älskat mig. Varje stund, varje
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried three other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. Shopify made it really easy for me to shift everything over and hit the ground running. I was able to migrate my products and all of my customer information over.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today.